Det som det är ju goda nyheter. Vi är ju de som ska ha blivit satta att predika de goda nyheterna. Så här står det i Jesaja 52. Så står det så här. Därför ska mitt folk lära och känna mitt namn. På den dagen ska de därför förstå att jag är han som talar, säger det är jag. Och hur vackra hans fötter är på fjällen som förkynner evangeliet, som bringer bud om fred och förkynner evangeliet om gode nyheter, som bringer bud om frälse och säger till Sion, din Gud är konge. Amen. Vår vackra hans fötter på fjällen som förkynner evangeliet, som bringer bud om fred och förkynner evangeliet om goda nyheter. Goda nyheter. Du vet att när evangeliet presenteras för en människa så innebär det skillnaden mellan liv och död. Det innebär ett nytt liv. Det innebär att en människa som kan vara helt förstörd och som kan ha levt många år i mörker. Och som bara får höra de här goda nyheterna. Och som med ett ödmjukt hjärta väljer att ta emot det. Ta emot med det där med evangeliet. Få ta emot ett livsförvandlande kraft. En helt livsförvandlande kraft. Jag har mina barn här, Sadie och Kingston. Kan vi inte ge dem en stor applåd här? Du vet, Jesus för dem, det är ingen lek, för att de har sett Jesus förvandla deras pappa. För att när min dotter föddes så satt jag i fängelset. Och när min son föddes så var jag i fängelset av droger och alkohol. Och de har växt upp i kaos. Men sen mötte Jesus mig. Pappa mötte Jesus och livet blev förvandlat. Inte bara för mig utan för dem och för min mamma och för min pappa, för min kone. För du vet att när de här goda nyheterna förvandlas, får möta en människa så kan det förvandla ett helt liv och hela familjens liv. Och det är precis det som har hänt i min familj. Jag älskar er. Och du vet att när de kom till, det var häftigt när de såg, för att när de såg vad Jesus gjorde med pappa, så stod jag plötsligt en dag, så stod min dotter i dörröppningen liksom. Och så kom hon in och så han, kan jag också ta emot Jesus? Och så jag bara, absolut. Så grät, vet, och bad med min dotter till frälsning. Så kom min son bara någon vecka efter. Och jag vill också bli frälst. Ja, men tänk dig vad Gud kan göra. Men det var ingen självklarhet från början. Jag har inte växt upp i kyrkan, jag växte upp på en helt annan plats. Och det var ingen i min familj som trodde på Gud. Och därför kunde jag ingenting annat än en angst. Och jag hade inga hopp överhuvudtaget. Men du vet att Gud, när de goda nyheterna får presenteras för människor som mig. Så är det skillnaden mellan liv och död. Jag och Kenneth, vi besökte vårt första säkerhetsfängelse för att predika evangeliet i Sverige. Och det var för kvinnor. Nu har vi... Andra besöket var säkerhetsfängelset för män, men vi började med kvinnorna. Och när vi kom in där så visste vi inte vad, vi visste bara att vi kände i luften att nu ska Gud göra någonting på den här platsen. Men det var väldigt mycket mörker där. Och det första som hände var att det kom massa vakter. Och så sa de så här, lyssna, vi ska, först får ni bara predika för två stycken fångar. För de här är jättefarliga, det är våra säkerhetsfångar, de är avskilda från de andra fångarna för att vi har ingen kontroll över de här. Och det har därför varit ett stort vaktpådrag och de var livstidsdömda, de var mördare. Och när de kommer och då och sitter framför oss så sitter den ena av den här kvinnan, hon har så mycket hat och så mycket mörker i sin blick. Så det fanns inget, det var helt svart. Det var bara hat och mörker. Och hon tittade på oss som att hon ville döda oss. Och så ska vi liksom presentera evangeliet för henne. Och det var ju lite så här konstig situation. Så vi kom dit och hon bara satt där och bara satt så där liksom. Precis blivit dömd för mord. Och jag gjorde vad vem som helst skulle gjort i min situation. Jag skickade fram Kenneth först. Så. Och Kenneth bara stod liksom bara halleluja. Hon bara. Och det hjälpte inte det där halleluja. I alla fall inte i det synliga. Kanske i det andliga det hände grejer. Men antagligen gjorde ju det. Men inte i det synliga. Och sen så kom jag upp. Och sen så står jag liksom. Och så predikar jag evangeliet. Vittnar om vad Gud har gjort i mitt liv. Och så där. Men det är ingen skillnad. Hon bara sitter. Och hon är muslim. Hon tittar på mig. Hon är så full av hat, vet. Och efter ett tag så känner jag bara så här, jag blir irriterad, för att jag vet inte den första mördaren som sitter och stirrar på mig. Jag blir inte rädd för henne, utan jag bara tänker, vad vill du typ så här? Och det är inget bra att tänka så, du vet, när du ska presentera evangeliet för någon. Liksom. Vad vill du? Vet? Men jag blir ju stressad av situationen, för det blir man ibland, förstår du, när man ska göra det här. Men helt plötsligt så kommer en känsla. Och det är som ett moln av kärlek runt mig. Så, och helt plötsligt så känner jag sån kärlek till den här kvinnan. Och det är så här, går inte att förklara. Och jag förstår ju direkt att det här är inte min kärlek. Det här är Guds kärlek till den här kvinnan. Och jag bara får ett ord till henne. Så jag säger så att du, det där hatet som du bär på. Det där hatet som håller på att förgifta ditt hjärta. Det där hatet som äter upp dina tankar. Det håller på att förstöra dig. Och det har förstört hela ditt liv. Och om du inte gör av med det där hatet. Om du inte kommer till Gud och låter honom förlåta dig. Och om du inte tar emot förlåtelse och friheten hos Gud. Så kommer hela ditt liv vara fullständigt förstört. Och en sak ska du veta. Gud älskar dig och han vill förlåta dig. Och det var bara ett enkelt budskap. Men vet du vad det var för något? Det var goda nyheter. Så vad som hände var att tänka i den här situationen. Två mördare. Ett hav av vakter. Jag och Kenneth. Och hennes läppar. Och sen bara. Började hon stå och gråta. Och skaka liksom. Och alla vakterna. Bara. Fattar ingenting och jag släpper mikrofonen och jag bara går ner och sätter mig på knä och vid henne. Så tar hennes huvud upp min axel och bara omfamnar henne. Berättar hur mycket Jesus älskar henne och mot min axel så tar hon emot Herren och blir frälst. Och hela den heliga ande bara förvandlar henne. Så det är så här, tju, tju. Så hon reser sig upp, då är hon som en liten, eller hon är som en liten flicka. Alltså hon är så här jättesnäll och till och med trevlig mot vakterna, du vet, och så här. Och du vet, och de här vakterna bara kommer fram och bara, jag har jobbat här i 25 år och jag har aldrig sett något liknande. Vad är det här för någonting? Det är evangeliet om Jesus Kristus. Amen. Och det är underbart hur Jesus faktiskt förvandlar liv, du vet. Hur de här goda nyheterna kan vara skillnad mellan liv och död. Och många gånger så sätter vi en prestation och en kravlista. Många gånger så kommer vi in i kyrkan och vi tänker att allting måste vara på ett speciellt sätt. Också när man börjar tjäna honom, när man börjar åka runt och när man börjar tjäna honom. Då lägger man massa bördor och laster på sig och man hamnar lätt i det här, du vet. Tvångsmässiga, men det är ett privilegium att få dela de här goda nyheterna. Det är en ära. Att få tjäna Jesus. Det är ingen börda. Det är inget tvång. Det är inget måste. Det är en ära. Det är ett privilegium. Och det finns inget högre ämbete än att få tjäna den levande guden. Så här står det i femte Moseboken. Om Moses. Precis det sista av de fem Moseböckerna. Så står det så här. I Moseboken 34 från vers 5. Så döde Moses, Herrens tjänare, där i Moablande efter Herrens ord. Han begravde han i dalen i Moablande rätt ovanför Bet-Peor. Men till denna dagen är det ingen som känner till var graven hans är. Mose var 120 år gammal då han döde. Öjne hans var icke slöve och hans livskraft var icke sväcket. Israels barn sörget över Moses på Moabslätterna i 30 dagar. Då tog gråte och sorgedagarna över Moses slut. Josua, Nuns son, var fylld av visdomsånd, för Moses hade lagt händerna på honom. Jag ska stanna här. Om du vill tjäna Herren och du är ung, och det är många här som vill tjäna Herren och är unga, så har ni ett tips från mig. En biblisk princip och ett tips från mig. En andlig far och en andlig moder är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att ha. Egentligen inte en, utan flera, många. Mina mentorer, alla är över 60. Alla. Jag har tänkt att de som har tjänat Gud ett helt liv och de har gått på alla smällar och sånt där. Det var jag har en norsk som är, han har startat Marita-stiftelsen, Leif Holstad, han är 70. Och Carl Gustav Severin, alla är bara massa gubbar. De gillar inte när jag kallar dem gubbar, men det är vad de är. Men det är Guds gubbar. Och så här är det faktiskt, att om du har en mentor, så den här kopplingen mellan ung och gammal, den är jättebra. Den är jättebiblisk. Det är som en far och en son, och den är väldigt, väldigt biblisk. Och skaffa, om du inte har det, om du är ung och sådär och du vill tjäna Herren, så det finns säkert någon, och du vet, man behöver inte don't go for the stars, utan du behöver inte sikta på alla de här plattformsstjärnorna, utan du kan faktiskt tänka den här bönedamen kanske som har krigat genombrott efter genombrott i 40-50 år och stått och som vet hur det är att slita ner sina knän och gråta för en by liksom. Så uppmuntra dig och fråga Gud om det. Säg så här: Gud, jag vill ha andliga mentorer som är lite äldre så jag kan lära mig om visheten. För att det är så att de kommer ha enormt mycket att ge dig. Och de kommer vilja, de kommer se en ung och så kommer de tänka så här: allt här som jag har längtat, men som jag inte gör för att jag har blivit gammal, nu kan jag så in i den här unga människan. Och det kommer vara ovärderligt för dig. Så ta med dig det. För här står det att Josua var fylld av visdomsånd för att Mose som var gammal hade lagt händerna på honom. Därför hörte Israels barn på honom och gjorde så som Herren hade befallt Moses. Men sedan den gången hade icke stått fram någon profet i Israel lik Moses, som Herren kände ansikt till ansikt. Vid alla det tegn och under Herren sände han till att utföra i landet Egypt föran farao, alla tjänarna hans och hela landet hans. Och vid hela den mäktiga kraft och alla de väldiga och fryktingytande gärningarna Moses virket för ögonen på hela Israel. Här står det att när Moses dog så avslutas den här texten att det kom aldrig mer en profet som Moses. En profet som Gud kände ansikte mot ansikte. Skulle du vilja avsluta dina dagar och få höra det, att du var en människa som Gud kände ansikte till ansikte? Det vill jag vara. Jag vill känna Gud ansikte till ansikte. Och det är fantastiskt hur Moses mötte Gud ansikte till ansikte. Lyssna på det här. Det här är vad jag vill komma fram till. När man tänker på en sån här gudsmän. Det jag älskar med Bibeln är att den är så brutalt ärlig. Allas rätt visas, men allas fel visas också. Så man kan verkligen förstå att det här är människor precis som du och jag. Alla är vi inte perfekta. Ingen av oss är perfekt. Det fanns en perfekt och han är Jesus. Ingen annan. Och så här står det i Andra Moseboken. Det här var någonting som, jag vet inte om jag hittade det här. Jag vet inte hur många teologer som hade hittat det här. Jag hittade det här på grund av mitt förflutna. På grund av min bakgrund. Så här står det om Moses. Vad hette det där programmet? Amen. Lyssna på det här. Det skedde i de dagar efter att Moses var blivit vuxen, att han gick ut till sina bröder och så tvångsarbetet deras. Han såg en egyptier som slog en hebreer, en av hans bröder. Ni känner till historien. Han var israelit, Men kungen la bud att döda alla barnen. Och de räddade barnet genom att lägga honom i en korg, skicka ut honom i älven. Och så blev han räddad och fick växa upp i palatset med farao. Och nu är han alltså här. Han har växt upp i palatset. Men han vet att han är hebré. Så han kommer ut där. Och så får han se, så kollar han liksom på vad som händer. Och hebréerna är slavarbetare. Men Mose, han är en som lever i palatset. Och så kommer han in. Och så får han är privilegierad, om man säger så. Och så får han se liksom vad som händer. Och så ser han en egyptier som slår en hebré, en av hans bröder. Och då står det så här. Då snudde han sig till bägge sidor. Och sidan han fick öje på, så sidan han icke fick öje på någon, slog han egyptien ihjäl och han gömte ham i sanden. Tänk den här situationen. Han kommer, han ser att han håller på att slå honom. Och så gör han så här. Och sen kommer han fram, pang, och slår ihjäl honom. Varför gjorde han det här? Har ni sett ett barn som skäl inne på en matbutik? Vi står vid chokladen liksom. Så här. Kanske inte ni har sett, men jag har sett det. Jag var den där ungen. Och jag stod vid chokladhyllan när jag var ett litet barn. Det var innan jag blev frälst. Och så gjorde jag så här. Vung, 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 vung. Och så gick jag där. Varför gjorde man så? För att kolla att det inte fanns någon vittnen, eller hur? Det är därför man gör så. Så vad han gör, den här killen Mose, den här gudsmannen, att han kommer ut, han ser ett bråk, han tittar och sen kollar han så att det inte finns någon vittnen och sen kliver han fram, pang, och klipper honom. Han dödar honom och när han har dödat honom så försöker han gräva ner honom i sanden och sen går han därifrån. Okej? Okay? Så fortsättningen så står det så här. Då han kom tillbaka dagen efter, se, då var det slagsmål mellan två hebreer. Han sa då till den som hade gjort urätt, varför slår du din näste? Tänk dig, han kommer dagen efter. Och jag får den här bilden, du vet att han kommer ut där och han är så här, han lite så här liksom. Och så slår två hebreer och så kommer han in. Han bara, ej, så där. Och så avbryter han, ej, varför slår du han för? Varför slår du han? Och han börjar så här medla. Precis som man gjorde i området där jag växte upp. Liksom. Så man bara kliver in och bara, ej, och bryter. Det är Moses som vi pratar om nu. Kolla. Varför slår du din näste? Och då kommer svaret. Då sa han, vem har satt dig till furste och domare över oss? Har du tänkt att dräpa mig på samma måten som du dräpte Egypten? Då blev Moses rädd och sa, sannolikt detta har blivit känt. Tänk dig den här situationen 2019. Åsted, Norge. Har någon sett Moses? Ja, men vad hade hänt? Hur hade VG skrivit om den här saken? Eller hur? Det hade varit så här, mord, mördare på rymmen. Eller hur? Det är ju precis vad som händer. Vad händer om någon i Uppdal slår ihjäl någon här utanför och dödar honom? Och sen försöker gömma honom. Och det kommer fram till politi vad som har skett. Och han flyr undan straffet. Vad händer? Det kommer ut på TV. Eller hur? Åsted, Norge. Det kommer på VG, det kommer på alla tidningarna, alla avisen. Och folk och myndigheterna och alla kommer börja jaga honom. Och så läser vi fortsättningen. Så står det, har du tänkt att dräpa mig på samma måten som du dräpte Egypten? Då blev Moses rädd och sa, sannligen detta har blivit känt. Då farao fick höra om det som han hade hänt prövde han att få dräpt Moses. Men Moses flyktet från farao och slog sig ner i landet Midian. Så han byter land, han flyr. Och på den här tiden så fanns det inte Instagram, det fanns inte Facebook. Det var inte så att Moses loggade in på sin Facebook så här, och polisen kunde se att nu är han inloggad i Midians land. Liksom. Och det fanns inget satellitspan, det fanns ingen liksom GPS-koordinationer, det fanns ingenting sånt där. Det fanns inga passkontroller, det fanns ingenting sånt. Så han kunde bara byta land. Och där hade han bytt land. Och gifte om sig. Och så kom han till den här situationen. Moses gette småfet till sin svigefar Jetro, prästen i Midjan. Han förde småfet till den andra sidan av örkenen och kom till Horeb, Guds fjäll. Herrens ängel viste sig för honom i en flammande ild mitt ut från en tornebusk. Och se, tornebusken brant med ild, men tornebusken brant icke upp. Då sa Moses, jag vill nå gå bort dit och se denna mäktige synet, varför tornebusken icke bränner upp. Då Herren såg att han gick bort för att se, kallte Gud på honom mitt ut från tornebusken och sa det, Moses, Moses. Han sa, här är jag. Då sa han, kom icke när detta stedet. Ta sandalerna av fötterna dina, för stedet där du står på är helig grund. Han sa, jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då skylte Moses ansiktet för han fruktet för att skue mot Gud. Herren sa det, jag har sannoliken sett hvordan mitt folk förnedrats i Egypt. Klageropet deras över slavedrivande har jag hört och jag känner lidelserna deras. Därför har jag kommit för att rädda dem. Tänk att den här dömda, förrymda mördaren var på rymmen för ett mord. Gömde sig undan rättvisan. Skaffade en ny familj. Kom till Guds berg. Och Gud kallar på honom. Och säger, Moses, Moses. Och han sa inte, vad har du gjort? Han sa inte, varför gjorde du så? Han sa inte, nu ska jag straffa dig. Vad sa han? Han sa, jag har hört ropen från mitt folks lidande. Jag har sett hur de förtrycks. Och jag känner hur de lider. Och nu har jag kommit för att rädda dem. Det här är en helig princip, min vän. Det här är Guds hjärta för sina förlorade får. Jag hade varit i så mycket problem. Jag hade varit och gjort så mycket dumma saker. Och det var någonting som jag inte kunde förstå. Det var Guds nåde. Det som var mest vanskligt för mig att förstå här uppe, det var Guds nåde. Jag kunde icke förstå hur en Gud som är helig, som tronar på det höje, som är skaparen av världen, universum, hur han kunde vilja ha någonting att göra med en sån människa som mig. En sån människa som var full av lögn, svek, våld, droger, hat och mörker. Hur kunde han möta mig i det där mörker? Hur kunde han komma till mig när jag var så full av mörker? Vet du vad svaret är? Det är för att Gud kom med goda nyheter. Tänk att de goda nyheterna, ty så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan få evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att frälsa, rädda världen. Tänk dig vilken game changer, vilka goda nyheter. Och den här människan är en sån sucker för religion, alltså. Man vill bara göra någonting för att förtjäna att Gud ska vara glad igen. Du vet, så där. Det är som att man inte kan acceptera att det här är på grund av nåd. Det är som att man inte kan förstå hans nåd och därför försöker man acceptera. Och därför försöker man göra någonting för att han ska tycka om en. För att man ska bli accepterad. Och på grund av att man gör någonting för att han ska bli accepterad så blir man bara fylld av bördor. Och man blir trött när man försöker tjäna Gud. Men är det någonting som Gud vill visa dig så är det hur mycket han älskar dig. Jag tror att han har hört ditt lidande. Han har sett hur du lider. Han har hört dina rop och han känner din smärta. Och därför vill han omfamna dig. Fadern vill omfamna dig. Sonen vill kyssa dig och den heliga ande vill vidröra dig. Det är det de har kommit för att göra för att röra oss, för att älska oss och för att bryta igenom i våra liv. Ja, när första när jag blev frälst så var jag en annan människa än vad jag är idag. Jag var en helt annan människa. Jag blev frälst och så gick jag till kyrkan. Jag hade droger i fickan. Jag var inte alls samma människa. Och jag hade så mycket problem. Jag hade gängmedlemmar efter mig. Jag hade hur mycket saker som hände i mitt liv som var riktigt, riktigt jobbiga. Och jag var en stor egoist. Och när jag kom till kyrkan och det var förbön så blev jag arg. För att när jag skulle få bön av min pastor och jag tänkte jag har massa problem, så kom det någon tant fram och skulle också ha bön. Och pastorn stod vid den här tanten i 15 minuter och bad för henne medan jag fick stå och vänta. Och jag tänkte ärligt talat, vad har den här tanten för problem? Alltså, gå hem liksom. Jag har riktiga problem. Pastorn måste be för mig. Jag har riktiga problem. Och så kom jag. Min värld, den snurrade bara omkring mig själv. Det fanns ingenting annat som det fanns inte rum för något annat. Det fanns inte kärlek för någonting annat. Och jag var så egoistisk och så självisk. Och så kom jag till Gud. Men trots att jag var en egoist, trots att jag var liksom som jag var, så älskade han mig där och då. Och jag tänkte hela tiden i början när jag lärde känna Gud, så tänkte jag så här att jag började ju förstå att han fanns. Jag tänkte så här, okej, det finns en helig Gud. Han existerar. Så långt var jag med. Men sen så kom jag till kyrkan och så tänkte jag, okej, Gud bor i kyrkan. Men jag kunde aldrig förstå att Gud bodde i mig. Jag kunde aldrig förstå att han var med mig. Och när jag gjorde alla de här dumma grejerna som jag gjorde, och jag försökte liksom knarka bort Gud, och jag försökte springa bort Gud, och jag försökte dricka bort Gud, och jag försökte springa helt åt andra hållet, men det fanns ingenstans på den här jorden, det fanns ingen plats som var så långt bort att jag kunde gömma mig från hans kärlek. Han hittade mig gång på gång på gång på gång, hur långt bort jag än sprang. Och jag kan inte fatta det, du vet. Jag kunde inte förstå hur han kunde älska mig så mycket. Jag kunde inte förstå att när jag liksom kom in i kyrkan och sen fortsatte med rus, fortsatte med kokain, fortsatte med allt det här. Hur han kunde vara kvar och han kunde fortsätta älska mig. Trots att jag betedde mig så som jag gjorde. Jag kunde inte ta ansvar för någonting. Jag klarade inte av att ta ansvar för någonting. Men sen en dag så bestämde jag mig för att jag ska förlåt kyrkan, jag ska inte vara kvar, jag kan inte vara kvar, jag orkar inte, jag pallar inte vara kvar här. Du vet, när man försöker och man försöker och man försöker och man försöker och så sviker man alla gång på gång på gång. Man blir trött på sig själv, man tänker nu räcker det. Så jag slutade gå i kyrkan under 6 månader, så tog jag 2 överdoser på, det var nära. Och sen den 6 januari 2016 befinner jag mig i en bil. Och jag har varit vaken i 3 dygn, jag har tagit droger, jag är helt förstörd. Och jag sitter i den där bilen och åker och åker och åker och åker. Och jag är på väg till Alby, jag ska hämta mer grejer. Och i det där mörkret, i den där situationen, alltså jag sitter och lyssnar på gangsterrap, jag har en öl i handen, jag är helt förstörd. Min fru ligger hemma och gråter, alla mår dåligt runt omkring mig. Och jag vill bara dö, du vet. Jag orkade inte leva. I det där mörkret, i den där bilen, så har jag Guds röst som ropar på mig. Sätt på det bältet. Jag sätter på mig bilbältet. Bam, vi smäller bilen 140 km/h. Ingenting kvar av bilen. Jag är helt oskadd. Polisen sa att det var änglavakt och att de som har rest i den här bilen haft änglavakt, det är ett mirakel att någon har överlevt. Det var Gud. Han var där. Han var där med mig. I mörkret. I synden. Under den tiden som jag levde. Han var med mig. Han har lovat oss att aldrig lämna oss. Att aldrig överge oss. Och jag har upplevt det där löftet. Jag kunde inte förstå hur en helig Gud som tronar bland det höga och det heliga. Hur kunde han vara i en bil med en påtänd kille liksom på väg mitt i natten som har svikit alla som han älskar? Hur kunde han vara där? Jo, för att det fanns en sak som jag gjorde. Jag längtade efter att bli fri. Men jag var fast i kedjor. Det fanns kedjor i mitt liv som jag var fast i, som jag var bunden i. Jag gjorde saker som jag inte ville göra på grund av att jag var fast i de här kedjorna. Men efter den där kvällen, efter den där natten, så jag åkte fortfarande på festen. Jag satt med mina vänner och bara, Gud har räddat mig, Gud har räddat oss, Gud har räddat oss. Och de sa, sluta prata om Gud. Vi sitter och knarkar liksom. Och jag åkte hem och jag började be liksom. Och jag satt i fönstret och kollade på min fru. Jag var på den. Jag sa, älskling, jag kommer bli fri. Jag kommer bli fri. Jesus kommer göra mig fri. Och hon hade tro, min fru. För att de gångerna som jag väl somnade efter att vara vaken i 3 nätter. Hon tog hand om mina älskade barn. När pappa var så där förstörd. Och de gångerna jag väl somnade. Så bara gick hon in och böjde knäna och la händerna på mig. Och bara, snälla Jesus, gör min man fri. Snälla Jesus. Snälla Jesus, gör min man fri. Bryt de här kedjorna över hans liv. Sen till slut, jag visste inte vad jag skulle göra, du vet. Men jag började be. Jag var precis som Daniel när han var fången i Babylon. Han öppnade ett fönster i riktning till templet i Jerusalem. Han fokuserade på Gud och han började be och profetera i sin bön att en dag så kommer jag dit. Och det var det jag gjorde också. Jag slet upp fönstret. Jag tittade upp mot himlen. Stjärnorna lyste klart. Jag tittade upp och bara, Gud, du ser mig just nu där jag är. Du ser hur jag mår. Du ser vad jag gör, men jag vill inte. Jag vill inte fortsätta leva så här. Om inte jag får ha dig i mitt liv, om jag inte kan ta hand om min familj, jag vill inte ens ha det här livet. Men snälla Gud, gör mig fri. Hjälp mig. Och vet att människor skrattade åt mig för att jag var en knarkare, en påten människa som bad till Gud. Kristna skrattade åt mig, men det fanns en som inte skrattade åt mig, och det var Jesus. Han älskade mig där och då, och jag kände hans kärlek så mycket, du vet, så stark. Och jag kände hur Gud bara kom och mötte mig. Han som tronar på det höga och heliga, han kom ner till smutsen och han omfamnade mig med sin kärlek. Och där mötte jag honom på ett sånt sätt att det fanns ingen väg tillbaka. Jag är all in med Jesus. Jag känner honom från morgon till kväll och hela natten, varenda dag tills han kommer hämta mig, för han räddade mitt liv. Kan åka hit och vara med mina barn. Kolla, mina barn får sitta här och få vara med och få se vad Jesus har gjort med deras pappa. Min dotter sa i bilen häromdagen, pappa håller alltid vad han lovar. Tänk dig, förut så håller pappa aldrig vad han lovar. Men nu sa hon, pappa håller alltid vad han lovar. För att jag mötte Jesus. För att jag fick de goda nyheterna om evangeliet presenterat till mig. Du vet, evangeliet, de goda nyheterna om Jesus Kristus, det är skillnad mellan liv och död. Det är skillnad mellan liv och död. Och jag vet att för många av er som har växt upp i kyrkan, så det kan vara till och med att man känner att man liksom missar någonting. Förstår du? Och jag vet att ni vet vad jag menar, flera av er. Men ni missar ingenting där ute. För den där världen där ute, den tar sönder den, den våldtar den och den förstör den. Och den förstör ens själ. Men Jesus har kommit för att rädda oss, för att frälsa oss och för att sända ut oss till den här världen med de goda nyheterna som förvandlar liv. Och många gånger så får man också som kristen, många av de barnen och ungdomarna som vi får träffa, det är så att de har haft kristna föräldrar och de föräldrarna kanske inte har varit perfekta, och de barnen har fått en skev bild av vad det innebär att ha en relation med Jesus på grund av att de har sett på sina föräldrars relation, och den relationen kanske inte är din relation, för att varje relation som man har med Gud, den är unik. Jesus har en speciell relation med dig. Så låt inte någon annans relation med honom förstöra din relation. För han vill ha en egen relation med dig. Han vill hela vad som har gått sönder i ditt hjärta. Jag fick det här ordet inför ikväll att jag har hört deras lidande. Jag har hört hur de ropar. Jag har sett vad de har gått igenom. Och jag har känt deras smärta. Och nu har jag kommit för att rädda dem. Så att det sitter människor här inne som behöver bli räddade ikväll. Människor som har blivit drabbade av ångest, som har blivit drabbade av depression. Människor som känner sig svikna av livet, som försöker vara någon som de inte är, som försöker passa in. Och kanske du har gjort massa dåliga saker. Kanske du är tyngd av synd. Kanske du har gömt och ljugit. Och du har undangömt saker och ting. Och du känner att du inte kan berätta dem för någon. Men lyssna, min vän. Allt är öppet inför Gud. Ingenting vi kan göra är dolt för honom. Och det är det här som är det underbara. Att trots att han visste vem jag var och allt som jag hade gjort, så kom han till mig. Och det enda han gjorde var att älska mig. Moses var förrymd. Mördare på rymmen. Men Gud bara sa, kom. Kom, ta av dig bara sandalerna, du är på helig mark. Men kom. Jag vill vara med dig, jag har en plan för ditt liv. Jag ska vandra med dig, jag ska ta dig i handen. Jag vet att det har varit svårt. Jag vet att du har gått igenom saker och ting, men jag älskar dig. Och ingen kommer någonsin älska dig som Jesus kommer älska dig. Ingen kommer någonsin älska dig som Gud älskar dig. Du kan leta efter kärleken och du kan lyfta under varenda sten i hela världen för att bli bekräftad. Och för att människor ska tycka om dig och för att du ska tycka om dig själv. Men ingen kommer älska dig som Jesus älskar dig. Människan är skapad av Gud. Gud skapade människan. Och människans syfte, skapelsens syfte, det var att människan skapades av Gud för att bli älskad av Gud. Och om du står någonstans i ditt liv där du känner att du är långt borta från Gud, där du kanske inte känner den där kärleken, eller du kanske har massa saker i ditt liv som blockerar den där kärleken, då är du inte där du ska vara i ditt liv, min vän. Men det är det som är så underbart med vår fader. Att när vi bara kommer fram till honom, när vi bara ger upp, då möter han oss. Han längtar efter oss och han möter oss. Jag vet inte vad du bär på eller vad du har gått igenom. Men jag vet en sak, att Jesus har hört dig. Han har sett dig. Han har känt dig. Och han kommer för att rädda dig. Herre, vi prisar dig. Vi tackar dig Jesus för att du är så god. För att din nåd varar i evighet. Vi tackar dig Jesus för vad du gör i människors liv. För vad du ska göra i människors liv. Tackar dig Herre för att de som har blivit ansatta psykiskt. Med psykisk ohälsa eller psykiskt dåligt mående. Eller vilket demoniskt förtryck som helst. De ska bli lösta och släppta fria idag.